Hej och välkomna till vårt avsnitt av Antikytera-mekanismen här i tredje huset. Jag heter Lotta Svensson och med mig har jag min medpoddare.
Charlie Bok.
Och vi har en gäst idag. Jag tänkte att du skulle kunna få presentera dig själv, Thomas.
Jag heter Thomas och Thomas Kalivas. Just nu läser jag en master i antik grekiska här i Lunds universitet. Innan dess har jag läst klassiska studier kan man säga, och det är liksom antikens historia, grekiska och latin. Så det är mitt huvudområde liksom, som jag studerar. Så det är antika världen, och sen så har jag sk då skrivit en uppsats som handlar om antikyter och mekanismer.
Så uttalas det.
Antikytera.
Ja, och vi träffades ju på ett onlineforum för hellenistisk astrologi eftersom vi båda har läst, är certifierade, vad ska man säga, diplomerade astrologer i och med en kurs som vi har gått. Och då såg jag att du hade lagt upp den här uppsatsen. Jag blev väldigt intresserad eftersom du hade studerat vid samma universitet som jag. Och funderade lite grann hur du får ihop det här med universitetsstudier och sen den här pseudovetenskapen som astrologin ibland kan kallas. Men det spelar egentligen ingen roll när man går från den litterära eller historiska, filosofiska sidan. Då är det lite mera, ja, man kan titta på de olika delarna utifrån ett vetenskapligt perspektiv primärt. Och det är väl det som vi tänkte kanske ta upp idag. Se hur, ja, få lite information om den här antikytera-mekanismen. Och sen vad du har lärt dig om den hittills. Då.
Det är liksom, det är fortfarande historia, även om så mycket anses som pseudo nu för tiden. Det är fortfarande historia att studera vad de höll på med på den tiden, liksom, vad det än var, om de var intresserade av, och som de skrev på om liksom, olika skrifter och mekanismer. Ja.
Ja, precis. Ja, jag tänkte vi börjar väl med att kanske jag funderar på om vi skulle börja med att prata om själva mekanismen, om du skulle vilja beskriva vad den är för någon som inte har hört om den förut.
Här var själva ön då, där man hittade den. Det var ett skeppsbrott som skedde ungefär 2000 år sedan. Man vet inte exakt då, men cirka 100-talet före Kristus ungefär. Någonstans där, men den hittades i modern tid, cirka 1902 ungefär. Typ. Vad heter de där? Såna dikare, de som dikte efter svampar. Det gör man fortfarande, det gjorde man i antiktid också. Det var väldigt populärt, eller en stor business liksom. Att hämta upp svampar från korallrev och sånt. Så ja, då när de letar efter svampar så hittar de det här skeppsbrottet då, skeppsvraket menar jag. Så kom det arkeologer dit sen och dök ner igen. Förutom den här mekanismen hittade de massa andra saker också. Massa urnor och massa bronsstatyer och sånt.
Och Antikytera är alltså ön där de hittade den, och
Ja,
därav namnet.
precis. Där har namnet, ja. Så ser man där på bilden, för Side of Wreck. Där.
Ja, just det. På
Precis där.
östkusten av ön Antikytera som ligger ja, nordväst om
Kreta.
Kreta, ja. Det ska
Det kan
se.
vara bra för de som lyssnar att veta var vi pratar.
Ja. Ja, det är Grekland såklart.
Ja.
Yes. Och i princip en
Och här har vi alltså bilder av
skolådeformat, ja.
för
Som en skolåda, ungefär shoebox, ungefär så där stor var den här. Och då ska det vara i princip ett planetarium. De visar de sju kända planeterna under antiken. De går runt, ja, de rör sig runt i himlavalvet på främre sidan och sen på bakre sidan var det i princip en kalender. Specifik, det fanns olika kalendrar i Grekland och Rom sen också, men det var den korintiska kalendern skulle ha varit. Och sen, alltså i bakre sidan övre och sen bakre sidan nedre var det, visade en förmörkelse som både som skulle komma i framtiden och som hade kanske varit innan också. Så i princip, så, i grund och botten så var det ett planetarium kan man säga. Men den kallas ju även för en calendar computer. För när man hittade den så visste man inte exakt vad det var. Det fanns olika teorier om att det kunde ha varit instrument för sjömän. Ja. Precis. Man trodde också att det var en astronom som ju är en det är en, sån här, en annan mekanism som var väldigt vanlig under antiken och senare under medeltiden bland araberna och i Europa. En astrolab var ju en mekanism där man kunde se vart stjärnorna var under en specifik tid och vart planeterna befann sig. Och mycket annat också. Så man trodde att det var astrolab eller någonting annat. Och så. Men det var inte förrän typ 1974 som den här Derek de Solla Price, en fysiker som kom fram till att han kallade den för en calendar computer. Ja.
Så de fick fundera ett tag.
Ja, precis. De behövde ju X-ray technology för att komma fram till det. Alltså röntgenstrålning för att kunna se igenom de här fragmenten vad det
Just
egentligen
det, för man
var.
såg bara utsidan till en början. Sen kunde man se mekanismerna inuti utan att ha sönder någonting.
Precis, för som vi ser i bilderna så är det inte mycket bevarat heller. Det är därför det här är en rekonstruktion av hur den ska ha sett ut.
Så ovan har vi har vi bilder på hur man tänker att den har sett ut i oskadat skick. Både framför och bakom. Och sen att den var som en hopvikt så, sorts, lite som ett dragspel, på att säga. Det står back cover, front plate, back plate. Så att den bestod av flera skikt då, eller flera lager. I de nedre bilderna så har vi ju det som är bevarat då. Och de har en framsida och en baksida. Och där framsidan, där baksidan innehåller text som man har lyckats tyda. Och framsidan, vad är det man ser där?
Menar du front cover eller front plate?
Nej, nu tittar jag på den bilden längst ner till vänster.
Ja, och det där måste ju vara planetcyklerna i front cover.
Ah,
Där
okej.
ser man att det finns ju bara en tredjedel bevarat av hela mekanismen. Ja, så då har man sett i den här inskriften att det står olika planetcyklerna för Merkurius, och Venus, och Mars, och Jupiter och för Saturnus som man hittat. Så, till exempel att för Venus hittar man siffran 446 eller vad det var. Så specifikt. Det finns ju väldigt olika så här, astronomiska cykler för alla planeter. Så för Saturnus tror jag var 720 eller någonting. Så ja, så har man hittat de här specifika siffrorna och så har man lagt fram hypoteser om att det var en beskrivning av hur planeterna rör sig. Specifikt Saros från Cavria. Yes. Ja, jag kan ju förklara lite själva planetariet i främre, vad som händer där. Det är de sju planeterna som går runt en kalender, och då är det den egyptiska kalendern. Och sen, ja, på yttre sidan, och sen i den inre ringen så är det de bättre, själva zodiaken. Så då har man själva zodiaken som planeterna går runt, och så har man även kalendern, den egyptiska kalendern, just för att den var 365 dagar. Den var liksom väldigt bestämd. Ja, och sen de här planetary pointers, alltså själva, om vi ser på bilden där så ser man ju att det ska finnas så här små pinnar då. Och sen i slutet av de här små pinnarna, eller pointers, så var det alltså metallpinnar, så var det olika
Men vad är
planeter.
du på, vilken del av diagrammet är du på nu? På frontplate.
Ja, front plate.
För där ser vi ju den här snurran med de här olika, med olika stavar som går liksom som en klocka. Tänker man att den var något som man vred upp så att det rörde sig som en klocka eller att man kunde ställa in det eller så att det rör sig lite grann som mekaniskt utifrån?
Precis, så man vred den där på höger sida, och då kollar man väl främst på själva kalendern då. Cirkeln,
Ja. Just
kalendercirkeln
det.
har också varit där framme.
Så på ena sidan har man en kalender som man tickar fram till ett visst datum och så ser man, när man vänder på den så ser man, okej, så här står planeterna då.
Precis.
Intressant.
Ja, och så och den grejen med den här, att de blev helt överraskade, forskarna, för att den har gears, som kugghjul. Och kugghjulen trodde man inte fanns förrän 1000 år efter. Att det uppfanns liksom långt efter. Men man har hittat även att det ska ha funnits i Kina ungefär under samma period.
Och när var det man trodde att den här gjordes nu då?
Det vet man inte exakt, men det ska vara mellan 200 till 00 före Kristus.
Så det var ungefär den fasen som den här hellenistiska astrologin startade kan man säga. Och
Ja,
sen hade sin storhetsperiod då.
exakt. Det
Så
var
utifrån vad vi vet.
precis under den perioden, kan man säga. Den början där. Om man anser att den här hellenistiska astrologin hade börjat. Utvecklades.
Vad tänker man mer om det här då? Vad drar man för slutsatser av det som av att man har hittat den här mekanismen? Vad kan man säga om samtiden?
Man ser då att de visste mycket mer om dels att ingenjörskonst visste de mer än vad man trodde innan. Och dels att de var väldigt, väldigt skickliga liksom, i att göra de här specifika kugghjulen till exempel, som var på millimeternivå. Har man gjort de här tänderna, som det heter, tooth, the gears. Och så.
De här små taggarna på kugghjulen.
Exakt, så till exempel då om man har för solen då, så kan det ha varit exakt 365 segment. Alltså, så för själva planetcyklerna så var det exakt samma siffra på kugghjulen oftast. Om det var för hög siffra, då har man ju lagt fram hypotesen att det fanns ännu fler små kugghjul som rörde sig på olika sätt. Vi kan även kolla på en video senare, man kan visa sen på hur det ska ha sett ut. Men ja, det var extremt komplext, och den visade specifikt en av de här komplexiteterna då, man ska säga, var att månens lunar, sidereal and animalistic month, alla de tre hade liksom blivit arrangerade i den här mekanismen då.
När du säger animalistic.
Ja, jag ska förklara lite snabbt här vad det betyder.
Men det visade i alla fall banor relaterade till de här planeterna som vi kan se från jorden, alltså de som användes. Det är Merkurius, Venus, Mars, Jupiter och Saturnus. Men även solen och månens cykler fanns representerade och kunde tas fram av den här mekanismen.
Precis, det är viktigt att nämna också att de det som man anser nu att de känner bara till de sju planeterna. De kan ha känt till fler, det vet man inte egentligen. Men vad man tror nu så känner de till de här vanliga sju planeterna.
De närmsta.
Som du nämnde precis, ja. Och det är de som man kan se på himlen, och ju natthimlarna även under dagen ibland. Och det var ju den som hellenistiska astrologin främst fokuserade på. De här planeterna man kunde se med ögat. Det kanske, det måste ha kommit från babylonerna, för de fokuserade endast på det man kunde se med ögat, just babylonerna. De håller inte på så mycket med matematiken, eller alltså det mekanistiska håller de inte på så mycket. De var ju väldigt kunniga i matematik också, babylonerna, men man har inte hittat så mycket om planetteorier och sånt. Men det var främst grekerna som höll på med planetteorierna och allt det. Ja.
Ja, själva astrologin var väl en konst eller en vetenskap precis som tätt sammanlänkad med astronomin, men även filosofi och moral. Ja, det är ju en del av filosofin då, men alltså hur man lever, matematiken och alla de här vetenskaperna och matematiken liksom florerade på det sättet att och det var inte ovanligt att var man insatt i ett ämne så var man så hade man gärna fler, liksom. Tänker jag Aristoteles, vad heter det, polymath, var väl en ganska känd polymath, som hade, som kunde lite om allt, liksom, eller mycket om flera olika områden.
Ja,
Men att
precis.
astronomin var ju väldigt tätt sammanlänkad, både astrologin var ju tätt sammanlänkad med astronomin, och matematiken och så vidare.
Precis.
Det finns väl också, ja, det finns väl också teorier som säger att ja, men just att människans nyfikenhet på himlavalvet och vad planeterna betydde och dessa åmen, vad de betydde, att det var något som verkligen drev fram vetenskapen också, att man behövde ha bättre matematik, man behövde ha bättre redskap liksom, och verktyg för att kunna mäta de här sakerna och få svar om ja, men, ens öde eller vad man nu såg planeternas rörelser som. Symbolik för
Ja, exakt. Så det var ju främst för, man kan ju säga att babylonerna började studera, eller de studerade himlavalvet just för att tolka det som händer. Alltså man studerar orsakerna för att se vad effekterna blir astrologiskt, så att säga. Astronomin var ett verktyg för astrologin. Det finns ju vissa idag som kallar det för, säger att astronomin var kroppen och astrologin var liksom själen i vetenskap, i den vetenskapen. Så det var man, att båda var liksom lika viktiga. Och astrologin var nästan viktigare för vissa, ja, speciellt för babylonerna och sen för grekerna kanske också.
Intressant.
Ja.
Men vet man någonting om, finns det någon koppling till det här med antikytermekanismen? Finns det någon koppling i litteraturen slash historien som man har hittat och som kan, där man har beskrivit det här eller hur man kan koppla samman den här mekanismen, det här historiska fyndet som vi har hittat med andra delar eller andra artefakter eller?
Du menar om det finns liknande artefakter och så?
Ja, om man har hittat andra saker, ja precis, eller andra belägg i historien för att hur man har använt det här eller någonting liknande.
Ja, så till exempel har vi ju Cicero som nämner om att han har sett sådana här stora planetarium då. Han har sett en av, som Arkimedes hade byggt tror jag det var. Och även av Posidonius, så han var ju i Rhodos, en filosof som också var som du nämnde lite såhär renässansman, allvetare. Så man anser ju också att man tror att den här mekanismen byggdes i Rhodos, just Rhodos, för att sedan skeppas iväg till någonstans i Epirus faktiskt. Och det är roligt nog därifrån som min pappa är ifrån, alltså inte där exakt, men det området är min släkt från den grekiska släkten.
Cirkeln sluter sig sakta. Men man kan ju undra lite grann hur bra koll de hade då på att förutspå saker om det här skeppet mer än artefakten sjunker. Och en liten passus bara till de som hade gjort i ordning det här.
Förlåt, vad
Tänker jag.
sa du? Att man
Ja,
kunde...
jag tänkte ju mer så här att har man satt i, samma satt i, lagt ner väldigt mycket tid och energi på att göra en sån här artefakt som ska förutspå framtiden och sen sjunker det skeppet som du ska lasta. Det hade man kanske kunnat kolla lite innan då ifall det här var en bra tidpunkt att frakta just den här saken. Så det blir lite, jag tycker det är en lite lustig detalj i det hela.
Ja, det handlar om den här själva antikitera ön. Den var ju väldigt ruggig, eller vad det heter, väldigt mycket stenar där. Väldigt mycket klippor. Så fort det var en starka vindar eller stormar så var det enkelt för skeppen att förstöras. Det var nog det, därför det hände, ja.
Så det krävdes väldigt lite för att det skulle hända.
Precis.
Men då har jag en fråga. Om de liksom, tror man att den här var unik i sitt slag eller tror man att det kan ha funnits andra liksom, med tanke på att de ändå fraktade den liksom, på ganska farliga vatten. Att det är ganska lätt att förlisa sitt skepp då. Tror man, vad tror man liksom om dess om den är unik eller inte?
Precis, det är en bra fråga. Man har ju hittat att, eller forskarna säger nu, Antikythera Mechanism Research Project som det heter, AMRP. Och det är en samling av liksom fysiker och folk som är kunniga i antik historia, epigrafik och sånt. Och då anser man att, eller då har man hittat att liknande mekanismer nämns i hundratals gånger i hundratals olika passager i gamla texter. Men vad jag tror är att de har inte många av dem nämns i detalj, alltså vad det är i detalj för mekanism, hur kugghjulen ser ut och så vidare. Det nämner man inte så mycket, men det nämns i många ställen att det ska funnits olika mekanismer. Och Proklus, en filosof 500-talet efter Kristus, han kallade dem för Pinakides. Pinakides. Och det är liksom, det var ju främst en så här, en tavla som man skrev på, men det ordet använder man till andra saker också. Så det kan också vara en av orsakerna till att man inte har preciserat dessa saker i texterna, för att samma ord kan ju användas till olika, med olika betydelser. Och det är roligt också att de kallades för tablets. PC tablet, eller alltså på engelska är det
Som en padda.
tablet, Pinakiles tavla, ja exakt. Så ja, dessa ska ha funnits kanske i ganska stor mängd, förutom det som Archimedes och Poseidonius byggde, det var ju stora planetarium, så här, ganska enorma, och så man kan se hur allt rör sig mekaniskt då. Och då gissningsvis kan det här vara en utveckling från vad Archimedes byggde.
Att ha den i ett mindre format antar jag då, att den är smidigare.
Exakt, så Archimedes levde ju lite innan då, han levde cirka tre, jag tror man kallar det 300, alltså third century before Christ. Och han är väl kanske anses vara det största ingenjörsgeniet då, eller kanske den största matematikern också nästan i från antiken. Han bodde ju där i södra Italien, i dagens Sicilien, Syrakusa tror jag det heter. Han var liksom en huvudfiguren som höll tillbaka hela Rom i princip med sina mekanismer, alltså, som man byggde. För Rom hade, ungefär då när han levde, så hade ju Rom var inte ett imperium ännu, men de var ju på väg att erövra hela Italien först och sen gå vidare och så vidare. Så då försökte de ju erövra Syrakusa där i södra Italien, och så blev det en, vad heter det, inte befästning, utan det blev alltså besieged. De blev
Belägrad.
belägrade, precis. Så de hade belägrat, Rom hade belägrat den staden, och det var bara tack vare Archimedes så höll de tillbaka dem under en lång period. Och så. Han hade ju så här, han byggde stora, exempel en stor så arm som kom ut från portet eller från staden och som kunde lyfta upp skeppet och bara typ kasta iväg det. Det var man berättar i alla fall i de här texten, gamla texterna.
Det fanns flera spännande mekanismer att gräva ner sig från den här tiden.
Precis, som man ansåg ju också att man trodde ju att det var han som hade byggt just den här också, för han var ju den mest kända, men ja, det här var ju efter att han levde.
Jag tänkte på en sak också, det är att en teori skulle kunna vara angående det här med att det inte finns detaljerade beskrivningar. Det var ju att väldigt mycket av liksom, astrologins mekanismer och hela detta hemlighölls från allmänheten. Att så här, astrologer på den tiden många gånger uttryckte sig extremt kryptiskt i sina texter med mening för att det inte skulle gå för vem som helst att läsa det, utan man lärde sina lärjungar och så där. Och så en, det var ofta att man, astrologerna till och med fick svära en ed när de skulle börja lära sig för att så här, bevara den här kunskapen och inte låta vem som helst. Och det är ju lite intressant med tanke på den här podden som vi gör som verkligen handlar om att tillgängliggöra den här kunskapen.
Så, ni måste svära att inte, ja, hantera det här varsamt nu.
Precis.
Alla får svära en ed nu att inte berätta om dessa saker.
Ja.
Men precis, du har en väldigt bra, det är en väldigt bra idé där, därför att man vet ju redan från redan under babylonerna igen, under deras tid, så var ju astrologerna och astronomerna tjänstemän för templen. De var ju, det var ju liksom, det var ju politik och det var religion som astronomin gick om. Och de höll ju främst med, de höll ju på främst med den mundane astrology, alltså världsastrologin, om man säger. Vad som händer med nation, vad som händer med kungligheterna, kungen, om det blir så förmörkelse och så vidare. Så ja, och som du säger, så de i Valens, det var en av de astrologerna som finns bevarade, hans texter, han kräver ju att hans läsare som han har skickat den här boken till ska svära ned, och likaså Firmicus Maternus också. Han var lite senare, för han skrev på latin. Han, vet du, han krävde lika så att man skulle svära en ed och sånt. Och att utövaren ska vara en person av integritet i princip, och av moral, och vara för, liksom, brukta gudarna och sånt. För det var ju liksom en, det var en gudomlig vetenskap för dem, bokstavligen. Man trodde ju att planeterna har ju gudarnas namn också, även i Babylon och i Grekland och i Rom.
Så, och man tänker väl att hela den astrologiska kunskapen är liksom baserad från gudarnas värld, grekisk guden, och sen så ner till på halvgudanivå och så vidare till en människa. Och så, och det är väl liksom hela den här hellenistiska astrologins bas på något sätt, följer ju vissa dokument där, osäker på hur mycket vi ska gå in i det. Jag funderar på om vi skulle, det låter som att vi skulle kunna ha en, och det har vi redan pratat om, en podd för att gå in på lite grann det här med antiken och texterna och så, för det förgrenar sig till väldigt många olika intressanta saker att diskutera. Jag tänker att vi återvänder lite grann till den här mekanismen ett tag. Någonting som jag tänkte bara lite grann på storleken. Ja, vi ser ju att det är lite längst ner i bilden, så ser vi ändå att det finns liksom 5 centimeter intervall här. Så man tänker, det som vi ser är väl, vad kan det vara då? 7, 8 gånger 7 kanske, ungefär så där. Vad vi ser på vardera sida. Men hur stor tänker vi att den här mekanismen var i ursprungligt skick då?
Man tror inte att den var så jättestor, utan det ska ha varit liksom en shoebox size, ska ha varit. Så det var liksom lika stor som en vanlig låda för skor, när man lägger skor.
Något som man kan ha i handen och manövrera så.
Ja, precis. Så den ska vara liksom någonting som man kunde ta med sig eller visa upp för sina rika vänner i princip. För det här måste ju ha varit väldigt dyrt och liksom köpts av en kanske kunglighet eller en överklass, adelsperson, adelmänniska.
Men också att man tänkte att det hade en viss användning, att man faktiskt hade en användning av den här funktionen. Eller var det mer som show off object, tänker man?
Ja, alltså forskarna tror nu att specifikt Alexander Jones, han är en forskare i Amerika, håller på med själva historien kring det här, klassicist som heter classics. Men hur som helst, han menar att den var instructive for the reader, alltså, eller nej, for the user. Så den var instruerande för hur universum funkar, så att säga, hur kosmos rör sig och hur det ser ut i himlavalvet. Så att istället för att nu ständigt sitta och stirra på himlarna under natten, kan man istället använda den här och den här mekanismen. Och...
Även på dagen då?
Exakt. Så den var, man tror att den var mest för att instruera. Men när man ser hur, alltså hur svårt, eller inte hur svårt, men hur ganska lång tid det måste ha tagit för dem att bygga en sån här. Fast man hade ju säkert flera personer som arbetade samtidigt med de här kugghjulen, men när de byggde den. Men i och med det och att den var värd ganska mycket, så måste det ha funnits fler funktioner än så liksom. Och att det är så detaljerat. Om man bara vill så här visa som en, vet du, som en, som på en, vet du, en exhibition. Om man liksom har en utställning, bara en utställning så här hur ett planetarium funkar, då skulle man inte ha det så här detaljerat. Tror man, vill man tro i alla fall. Så den måste ha haft lite andra funktioner och så, som vi kan gå in på sen också. Eller...
Så nu ser vi en annan bild som heter planetarium. Kan du beskriva vad det är för någonting, Thomas? Vi ser som en... Ja, berätta vad vi ser.
Ja, det var det här som vi nämnde då lite kort i början. Eller, ja, alltså, ser man sju planeterna som rör sig, månen där främst i främre. Sen har du solen där. Och resterande planeter rör sig i de här cirklarna, kan man säga.
Så det som vi ser är en sorts guldplatta med vad ska man säga, olika ringar som bär olika typer av information. Ser ut som ungefär, ja, lite grann av stämningar som utifrån gradtalen. Är det så?
Precis.
Är de uppdelade i någon sorts gradtal?
Precis. Längst ut har man kalendern då. Ja.
Och vad är det som står det för namn där? Är det månader eller är det...
Och det ska vara de egyptiska månaderna, de 12 egyptiska månaderna. Jag kan inte se exakt när vad det står, men det, typ, det som fanns bevarat av det här var också typ två namn, eller två. Men man kan faktiskt fortfarande se just de här små sträckorna, om man ska kalla dem ränderna. Kan man fortfarande se de här fragmenten med ögonen, så det är också ganska coolt. Men...
Och här har man byggt upp en replika utifrån vad man tror att det såg ut.
Exakt.
En av del av den här mekanismen då.
Men också med hjälp av X-ray teknologi, röntgenteknologi. Som har hjälpt dem väldigt mycket.
Och sen nästa red som vi ser, där ser vi, där är det också några namn. Vet du vad det är? Vad är de?
Ja, så där under från egyptiska kalendern så har vi ju zodiaken då. Och det är på grekiska då, som exempel längst upp är det kreos.
Då har vi de olika stjärntecknen, namnen på dem.
Exakt. Det är också till exempel väduren och sen fortsätter den.
Och ringen innanför har ju sorts, då har de en sorts en liten plupp som är som en planet. Så är det några sådana ringar. Och då tänker man att det finns det först, så finns det, det börjar med en blå planet, eller en blå liten plupp. Vad tänker man att det var?
Den längst ut måste nog vara Saturnus.
Ja. Så det börjar med Saturnus som är den här mörka. Och sen är det Jupiter som är en vit plupp kanske?
Så går det nog enligt den kaldeiska orden som heter, från Saturnus till Jupiter till Mars, till, ja, solen, Venus och sen Merkurius och sen månen. Utifrån snabbhet då, från Saturnus går ju saktast i himmelen och sen månen går snabbast runt zodiaken. Och sen har man
Intressant.
den här bilden är från en artikel som publicerades 2021. Det senaste arbetet de har kommit fram till då. Och det är liksom en rekonstruktion och så har de lagt till månernas noder också. Månnoderna. Men det är ganska hypotetiskt. Det har man inte så mycket belägg för, men man tror att det borde också ha funnits.
En sorts pil för ascendenten där, ascendent, descendent eller? Eller är det en sorts mätare? Det är tre olika visare, en med en sol på och sen som går tvärs över och sen har vi en till som är lite mer
Den där
som kanske visar.
med pilen ska ju vara alltså the dragon's head och sen the dragon's tail,
Ja,
månnoderna.
så där har vi månnoderna.
Sen har du solen och sen har du den längst ut ska nog visa längst ner åt höger, eller ja, åt höger, om man ska säga. Den visar själva datumet då. Och sen
Just det.
skulle jag gissa att någon av dem är ascendenten också. Men det har de inte nämnt så mycket om. För ascendenten, den här visar mycket, den visar mer liksom dagarna. Lite under en längre period. För ascendenten kan ju förflytta sig under 2 timmar. Kan ju gå liksom till nästa tecken. Men vet du, så är, min teori då är att den är både hjälpsam för natal astrologi, vad man säger, natal astrology, horoskopastrologi, men också men mycket mer för den här mundane astrology, världsastrologi. Det tänkte jag gå in på lite nu här.
För att också förutsäga framtiden och liksom se hur saker kommer spelas ut på en kanske politisk nivå, hur det är över tid och sådär.
Exakt. Men ja, för det som var väldigt hjälpsamt med det här att man då kunde se konjunktioner, man kunde se kvadraturer, man kunde se, vad heter det på svenska nu, trines,
Trigoner.
trigoner. Jag har ju lärt mig astrologin på engelska. Men
Säg
ja,
mer.
yes. Så om vi ser de här små siffrorna där som står nästan överallt där. I de här inre cirklarna och sen över.
Små siffrorna, nu
Nej,
får du
jag
hjälpa
menar
mig.
bokstäverna.
Det är en av de inre cirklarna i en höjd med solens bana, kan man väl säga.
Exakt så. Så ibland om typ solen kom dit eller om vet du, de här själva pointers visade sig där. Så skulle då den som kollar på det här skulle då kolla på själva bokstaven och sen utifrån den bokstaven skulle han kolla på en lista som fanns precis ovanför den här och nedanför, alltså i the front plate då.
Så den ingick, tabeller ingick.
Exakt, som tabeller runt omkring där. Och dessa tabeller kallades för parapegma, som var i princip star calendars, alltså stjärnkalender. Som visar när olika konstellationer reser sig i östhorisonten, eller reser sig med solen, alltså under morgon eller kväll. Och dessa kalendrar var ju väldigt användbara. De fanns ju även utanför den mekanismen då, sådana här star calendars, men vad man då kunde se var i specifika dagar när vissa stjärnkonstellationer reser sig på himlen och så. Astrologiskt sett så trodde man ju att stjärnorna kunde orsaka, eller inte orsaka, men alltså antingen att stjärnorna orsakade eller att de visade tecken för väderförändringar och säsongsförändringar liksom, och för stormar och sånt. Ptolemeus går ju också in på det här. Vi har ju till exempel Hesiodos, en av de äldsta grekiska texterna, typ 600-talet före Kristus. Han skrev till exempel att när Siriusstjärnan visar sig så blir men become weak and women lustful.
Every time.
Det var
Hate
liksom,
when it happens.
det kan ha varit lite så här folktro och sånt blandat, men det fanns ju sånt som man trodde på, sånt som att det fanns.
Ja, och med tanke på det de faktiskt klarade av att göra då, Och vad man tänker att de inte hade koll på då. Så vi kanske ska ge det lite dåtiden lite mer cred än vad vi faktiskt gör. Det kan ju vara så att they were onto something som vi har tappat kunskap om idag av olika anledningar.
Absolut. Det finns mycket man inte vet om världen. Det finns mycket mer som vi inte vet än vad vi vet. Så det, ja. Vi kan ju stanna kvar där lite mer om det astrologiska. Alltså, det var ju till och med läkare som kollade på sådana här saker. Alltså, i hippokratiska texter så står det ju om Hippokrates och en av de här läkarna från väldigt gammal tid, ja, 300-400 före Kristus. Men det finns ju hippokratiska texter som kanske som skrevs kanske efter att han dog och så vidare. Men hur som helst så han påstår till exempel att astronomin och då astrologin har använts för medicin, läkekonsten. Man trodde då att i olika platser där människor levde så fanns det olika säsongsförändringar och väderförändringar som hade att göra med stjärnorna och så. Och att olika sjukdomar och så fanns på olika platser och att läkaren kan då forska på detta och liksom diagnostisera utifrån vart man bodde med tanke på latituder och så, longituder och så. På jorden. Så är
Intressant.
astrologin
Tog man hänsyn till altitud, undrar jag.
bara. Ja, precis. Men utifrån också stjärnhimlen, alltså stjärnhimlen, så den här hela bilden av stjärnhimlen, så den delar man ju också in med ekliptikan och det där och med latituder och longituder. Främst latituder, ja. Ja, så astrologin var ju viktig även under medeltiden för läkare och så, men även under antiken.
Ja, men utifrån de här elementen som man tittar på, var det under medeltiden som den medicinska astrologin blev mera framträdande eller använde man den lika mycket under antiken? Vi kommer att ha en eget avsnitt om medicinsk astrologi, så vi kanske ska hålla i.
Ja, alltså Hippokrates och Galenus, några av de där största under antiken, eller deras texter som har blivit bevarade. Båda nämner ju som liknande grej att när stjärnorna syns på himlen under vissa perioder då kan det påverka kroppen på olika sätt. Och specifikt för vissa horoskop då, för vissa män.
Så vissa män blir svagare och andra och vissa kvinnor blir more lustful than others,
Ja,
kanske.
till exempel. Fast det var mer för läkarna tänkte nog mer på atmosfären då, alltså runt omkring då, hur den påverkas av stjärnorna. Och då i sin tur hur den påverkar kroppen, atmosfären. Alltså det man andas in liksom runt omkring. The air element då, kan man väl säga.
Det var en hypotes de hade kanske. Sen vet man ju inte vad man tänker att, för det var ju också en tid där vetenskapen var allt framträdande, så försökte man mergea det med de här gamla trosystemen och så. Och vissa klarade av det genom att ge vetenskapen en plats och försöka och förklara det på ett vetenskapligt sätt. Och andra lät bli att röra sig i vetenskapen och andra gav upp astrologin för att det är ja, olika anledningar. Så det fanns olika sätt att bemöta de här att försöka sammanstråla de här olika typer av inriktningar, de här krafterna som fanns också. Strömningarna kan man väl säga.
Jag tänkte att vi går in lite på det här med eclipses också. Då kan vi kolla på baksidan där.
Någonting som i alla fall var framträdande redan enligt de här babylonierna, och det är ju det här med eklipser. Det är väl det
Förmörkelsen, ja.
Ja, precis. Jag undrar om det är det första dokumenterade man egentligen känner till eller det man på något sätt kan säga på något sätt har funnit i de här kilskrifterna, babyloniska kilskrifterna, att man har hänvisat till eklipser. Att det har man kunnat tyda utifrån det man har då innan hellenistisk astrologi. Så jag får för mig att det är just eklipserna är väl det här solförmörkelse framför allt. Men i sol- och månförmörkelse, att de skulle vara någon sorts omen om någonting.
Precis, det är faktiskt några av de första lertavlorna som man hittade. Det var ju, eller ja, astronomiska lertavlor om de här, ja. saker som de studerade såg på himlen, babylonerna. Vi har ju till exempel, vad heter det nu? Penuma Anu Enlil. Något sånt där. De här letalerna nämner ju, alltså i kilskriften, på kilskriften nämner förmörkelser, väderfenomen, jordbävningar och massa annat. Och sen har man specifikt den här, exempel ett omen från Molapin har jag här. Då står det att om stjärnorna i lejonet, alltså i stjärntecknet i lejonet, och sen är det en lakuna där, alltså det är någonting som fattas där. Så kommer kungen att segra vart han än går. Och lite passande där att det finns en lakuna där som man kan inte veta exakt vad han menar, men hur som helst, ja, det är ett exempel. Och sen är precis till exempel om Jupiter skiner så blir det regn och översvämningar. Det var också en så här.
Ja, för den har ju skinit ett tag nu, tänker jag. Sen i somras har det ju Jupiter varit väldigt tydlig på himlavalvet och kan man väl se fortfarande. Nu har det varit ganska immigt här där jag bor nu. Men jag har ju sett Jupiter varje kväll nu ett tag. Det är kul.
Det kan man väl också säga om de här påståendena om liksom predictions. Att här, de flesta var liksom skrivna som om det här händer så betyder det detta. Liksom. If then statements brukar man väl säga.
Ja, det är ju ganska så här, lätt tolkning. Typ Mars i väder betyder att du är sån här. Och säger man, om det blir en eklips så betyder det att en kung dör. Så det blir så här, ja, praktisk astrologi. Användbar.
Ja, lite kort bara innan vi pratade om precis det här med att planeter skiner ibland lite starkare. Mars skiner ju extra starkt och det syntes väldigt tydligt för 15 november, en tisdag. Tisdag, marsdag.
Tisdag, på marsdagen.
Ja, exakt, och det var ju precis den dagen som Mars sken helt rött. Och sen, och det var precis den dagen som Ryssland gjorde sin största attack mot Ukraina. Det var ju lite intressant ändå. Astrologiskt.
Så det var förutspått.
Det var liksom...
Eller synkat med kanske. Det kan ju vara så att stora makthavare även idag har sina egna astrologer och tajmar sina events lite grann som Ronald Reagan gjorde.
Precis, de tror ju fortfarande, eller de håller på med lite astrologi och sånt, alla de där.
Bakom kulisserna.
Det är många av dem, ja. Ja, så jag tänkte prata lite om den här bakre sidan då, av mekanismen.
Är det baksidan på mekanismen som vi ser?
Yes. Och då har vi...
Och hur ska man beskriva det? Typ som två spiraler då, med varsin visare.
Exakt. Så,
och några mindre visare.
Two dials, som det heter. Det ser vi på svenska. Två dials, helt enkelt. Den övre visar ju att det där... Vad är den visan? Måste jag dubbelkolla här. Det var ju kalendern, ja. Den korintiska kalendern. Själva dagen då för... Så att... För den här var ju... Ja, mekanismen skulle ju skickas då till... Troligtvis till någon i Iperus eller vad. Och de använde just den kalendern.
Förlåt, spanisk. Vem skulle den skickas till?
Troligtvis till någon inom överklassen i typ Iperus eller ja. Runt i området. Nordvästra Grekland eller kanske runt Korint också. Men... Ja, men hur som helst.
Där tror man att mottagaren befann sig.
Ja, till ett område där denna kalender användes. Den som finns då på den övre spiralen. Och det var ju en korintiska kalender. Eller det var en version av korintiska kalendern. Så ja, när man vred på den här... mekanismen på sidan så såg man ju hur dagen ändrades i egyptiska kalender där framme, eller egyptiska dagarna. Och sen där bakom såg man vilken dag det var utifrån den grekiska kalendern. Ja. Sen finns det även små visare där för olympiska spelen. Jag tror det var upper right, ja. Så man kunde veta vilket år det var ungefär, eller vilken årsperiod det var utifrån de olympiska spelen. De spelades under vissa perioder. Du hade Nemea i Istmia, i Pythia, Olympia och så vidare. Det var inte bara olympiska, utan det var olika orter där. Så ja, men det som är intressant för oss då är ju den nedre kalendern där. Som då när man, som ni ser, den är inte lika mycket, det är inte lika mycket, vad heter det, tecken på den som på den övre. För det är ju bara på vissa dagar som förmörkelse sker. Och det är det som den ska visa då. Antingen
den här visar eklipser från solen och månen.
Ja. Den nedre då.
Ja, den nedre kalendern, sorts, som urtavlan kan man nästan säga att det ser ut som.
Ja, spiraltavlan där. Här har vi då lite av de här glyphs, eller glyferna, eller tecknen, det som står på den här nedre spiralen då, i bakre, med backplate. Så om det är en solförmörkelse då, och så kommer den här pointern, eller pekaren kommer till den här rutan då. Då ser man på vänster där vad det står, och så på höger är översättningen då. På vänster står det Sigma, alltså Selene, månen, och sen under, ja, och så står det mera, alltså day, alltså dagen. Nej, att det är dagtid istället för kväll. Och sen står det vilken, så står det hour, typ 5. Och sen på under står det helios, då är det solen och sen vilken tid. Så det man skulle göra då när man såg det här, om det kom upp en sån här dag, då var det helt enkelt en sol- eller månförmörkelse. Och då kollar man på det här tecknet faktiskt som står där längst ner, feta, med ett streck över. Och så går man till typ the backplate, var det kanske, ja, backplate inscription.
Då går man till tabellen liksom, ja, där det
tabellen,
står.
Tabellen, exakt. Så ser man vad det här betyder då. Och så står det till exempel, så har man hittat faktiskt att det står starting from Thracias, they change direction and end up toward Abeliotis, large, och sen är det någonting så här, en lacuna, något som fattas. The color is fiery red. Och sen står det lite andra bokstäver. Så Thracias och Abeliotis är ju typ så här vind, en namn för vindgudarna. Apeliotis var sydostvinden. Så det är väldigt specifikt också. Alltså vinden kommer från sydost. Thracias måste vara, jag hittar inte någon speciell information om det, men det måste också vara någon form av vind.
Och där har man hittat, är det här en bevarad del av mekanismen där man ser detta?
Ja, det ska det vara. Yes, det ska vara bevarat det här. Och det här är typ det enda som forskarna i vet du, AMRP nämner då, att det ska vara just för astrologi. Och det är, för det kommer ju från den babylonska astrologin, sånt som man kan läsa i det här Enuma Enlil, i babylonska filskrifterna. Det har helt enkelt att göra, som vi pratar om, med omen. Hur säger man?
Så det är väl en sorts, kan man säga, bevis eller någonting som styrker hur astrologin kunde användas och betydelsen av omen under den tiden.
Precis. För ja, det styrker just det, att tron på det här med att tron på det, liksom, den här världsastrologin just med förknippad förmärkelserna då, måste ju ha funnits, eller troligtvis fanns bland the royal elite fortfarande, även i Grekland. Jag tänker bara gå in lite snabbt på detaljerna här. Så det här som the color is fiery red till exempel, och att vind, alltså large, och sen så är det någonting som fattas, och att vindarna ändrar riktning. Så sånt kan man läsa om i Ptolemeos bok, som är Tetrabiblo som det heter. Han skrev ju både en astronomisk bok som var väldigt väldigt läst i 2000 år, och sen skrev han en astrologisk bok som heter Tetrabiblos. Och där ser man liksom specifika, han beskriver väldigt specifika observationer och analyser under förmörkelserna, om kommande händelser liksom för länder, städer, provinser som då styrs av de här tecknena där förmörkelserna sker. Så, till exempel så säger Ptolemeus att när det sker en förmörkelse så ska man kolla om det händer andra liksom, om du ser, om man ser typ så stavar eller ljusstrålar som jag vet inte, ja, som syns där på planeten eller på solen eller månen. Och om färgen är svart eller grön så ska det vara typ, så har det att göra med Saturnus specifikationer och egenskaper. Om du ser en vit färg, till exempel Jupiter, om du ser en röd färg, då är det Mars. Och det är exakt vad den här nämner, röd färg. Den här, det som finns bevarat på mekanismen. The color is fiery red.
Det är det den symbolen betyder alltså.
Troligtvis Mars, ja. Eller alltså saker som man gör med Mars.
Mm.
Men det är liksom det är lite hypotetiskt, men ändå. Ptolemeus nämner ju sådana här saker. Så, till och med omfattningen av förmörkelsen, alltså i själva solen eller månen hade betydelse. Alltså hur, det kan ju vara en total förmörkelse eller en halv eller whatever, en liten förmörkelse. Alltså det är inte hela ytan av planeten som är förmörkad oftast, utan ibland är det bara en del av det. Och det hade också betydelse för liksom, länderna och sådär, nationerna.
Vet man vad för betydelse det hade? En total eklips tog det ju vara det mest betydelsefulla. Eller det sämsta omen ett.
Exakt. Antingen att om det var en total förmärkelse så ska man vara väl hela nationen det påverkar. Om det var en del eller delvis förmärkelse så var väl en del av de länderna som tecknet. Alltså alla länder hade ju att alla länder och nationer var ju styrda under olika tecken.
Det är stjärntecken då?
Ja, under stjärntecken. Du läser med,
det har man ju sett olika städer och har olika och olika länder och liksom representeras av olika tecken.
Ja. Ptolemeus nämner till exempel att
olika stjärntecken.
Att Italien är under Leo, så att säga. Och alltså, den triplicityn, alltså den tripliciteten. Med Leo, skytten och
Värduren,
tack. De länderna som är under den tripliciteten är alltså Italien och Celtica and Gallia, tror jag. Eller delar av dessa områden. Och då ska man alltså kolla liksom specifikt, då var det specifika tecken också som var för dessa länder. Det här kan man läsa om i Tetrabiblos. Och sen så, ja. Så utifrån det kan man ju tolka liksom hur det kommer bli. Om förmörkelsen sker i dessa tecken.
Då är det ett dåligt omen för just den platsen. Som representeras av det, vilket stjärntecken, om det faller till exempel en eklips i skorpionen, då kan man titta på tittar man på vattentripliciteternas länder då kontra städer, och då kan man tänka sig att det påverkar dem mera. För nu har vi väl eklipser i oxen och skorpionen som pågår nu då, när det här spelas in. Inte exakt nu, men ja, under den här perioden.
Det här året, ja precis. Då kollar man helt enkelt också om ju vet det, som vi vet eller som vi lärt oss att man måste kolla vart de andra planeterna befinner sig och deras aspekter till själva förmörkelsen. Om man vill liksom narrow it down och kolla mer specifikt vad som kommer ske. Alla aspekter som finns och alla ja, sådana saker.
Ja, det finns fler variabler som påverkar detta. Var det någonting som man tog hänsyn till inom den antika astrologin då, utifrån de här texterna och den här mekanismen? Det framgick väl av när man skruvade på den här så fick man fram att ja, nu är det en solförmörkelse, men det är också de här konstellationerna exempel. Då kan man, men det är väl som astrologin som man skulle göra det idag kan man säga.
Exakt.
Vad tolkningarna så.
Exakt, så då kunde man se även om det fanns någon kvadrat eller någon trigon eller just under förmörkelsen. Så man kunde se aspekterna direkt på planetariet på framsidan. Och vet du, det är min teori lite att, eller ja, forskarnas också, men att man använder den som en data helt enkelt. Som vi använder data idag för att få fram astrologiska horoskop, så använder de den här i princip. Fast mer åt världsastrologin då, skulle jag visa. De får fram själva ascendenten, ja, då använder de lite andra metoder tillsammans med det här kanske. Att få fram ett horoskop.
Får jag ställa en teknisk fråga? Jag är bara nyfiken på hur drevs den framåt? Alltså hur drevs själva... De hade väl inte elektricitet liksom?
Nej, precis. Det kanske de nästan hade faktiskt. Men, alltså, det finns ju batteri. Man har hittat gamla batteri i Bagdad. Och det finns gamla så här, eller, instruktioner för att göra batteri. Men hur som helst. Nej, troligtvis hade de inte elektricitet. Men ja, den drevs ju helt enkelt med handen på höger sida där, som vi såg på bilden.
Som en liten vev. Eller ja. Som man skruvar upp en klocka ungefär. Eller man ställer in det utifrån där man vill ha det, helt enkelt.
Exakt. Så du vrider den först, troligtvis utifrån vilken dag det är i egyptiska kalendern, eller egyptiska, ja, kalendern. Och sen utifrån det så vrids ju allt samtidigt. Alla planeter vrids och även de här, the pointers in the back vrids också, allt.
Mm.
Samtidigt, så det var, och det gav kugghjulen där i själva konstruktionen var ju väldigt komplexa.
Otroligt fascinerande.
Ja.
Så det finns en video på det här som vi kan länka till. Vad är det man ser på den?
Ja, då kan man se där inne själva kugghjulen, hur de rör sig.
Hur den själva mekanismen är igång.
Ja, men det är mycket, en hel del av det där är ju rekonstruerat av forskarna såklart, men det är liksom högst 90% säkert att det såg ut sådär, liksom 99% om man ska säga.
Mm.
De har ju forskat på det här väldigt länge nu, så det är sammanlagt det över 100 år man har hållit på. Och det är bara med modern teknik som man har kommit fram till hur det såg ut egentligen.
Mm.
Man kan nämna lite till grej också att i de här kugghjulen så det finns ju en astrofysiker som påstår att en Pythagorea, så att säga, det var en Pythagorea som kanske byggde den här, och att han la lite av en signatur i de här kugghjulen. Xenon von Mosas, det var en grekisk astrofysiker som jobbade med det här, forskar på det här, så han nämner att han visar i en video att det finns inte ett pentagram utan en femhörning. Och det är en femhörning, ett pentagram kan man ju skriva in i en femhörning. Och han visar att det finns det i liksom ett av de här kugghjulen. Och han menar då att det här var ju Pythagoreernas symbol, så att nästan. Symbol för hälsa, symbol för Venus. Eftersom ja, Venus rör ju sig på, under 8 år rör den sig i en femhörning runt jorden. På det här. Det är också något väldigt coolt faktiskt. Men, ja, så han menade att det är troligtvis var en Pythagorea som kanske byggde den här. Och varför det är också intressant är för att Pythagoreerna var ganska hemlighetsfulla. Så, i alla fall i början där från Pythagoras och så. Det var en rörelse som fanns i hundratals år. Och ja. Kanske det var tekniker som de höll för sig själva. Liksom. Det var ganska vanligt också att man under antiken att man till exempel de som bygger teatrar och alltså de som är arkitekter hade kunskap som de bara förde vidare till sina egna. De som var läkare också, lika så.
Och Pythagoreerna har också väldigt mycket filosofi som astrologin är inspirerad av. Sådär.
Yes, de var ju väldigt så här, hade en stor teori, deras stora teori var att allt eller hela kosmos är byggt på matematik så att säga. Numbers eller siffror. Men ja, själva mekanismen ska vara baserad på Aristarkos och Hipparkos teorier i princip.
Här har vi en
Ska
bild
vi börja härifrån?
som bevisar den här maskinen i olika skikt. I väldigt många olika skikt.
Yes, då kan man se kugghjulen och så som det ska se ut. En del av det här är såklart rekonstruerat av forskarna, men det, ja, man får helt enkelt lita på dem. Och så det är mycket också av X-ray såklart. Man har sett fysiskt hur det ser ut, liksom. Det som är bevarat. Ja, så har man backplate längst åt höger och sen längst åt vänster är frontplate. För er som kan se videon då visar de olika kugghjulen för planeterna. Och den stora ska ha varit för solen och den här stora gula. Det är också en så här ganska känd bild av den här mekanismen. Med ett stort kugghjul och det ska ha varit för solen. Sen däremellan kan man ju se att troligtvis för noderna och så. Men för Saturnus till exempel ser man ju att det är typ fyra kugghjul som arbetar tillsammans. För Mars ser man ju att det är två, tre stora och som två mindre.
Där har de märkt dem i de olika färgerna för att vi ska förstå, liksom rent pedagogiskt, vilka kugghjul som användes till vad.
Ja, precis. Den månen där ser man att det är lite överallt nästan. Där. Stort blått där och sen det blå där. För att just för månen var det en av de mest komplexa så här, i den här maskinen. Då. Mest komplexa kugghjulen. För att den skulle kompensera för det här animalistic month och det där. För att månen ibland rör sig snabbare och saktare och ibland liksom som ja, i sin elliptiska bana. För det rör sig i olika hastigheter och så. Ja. Det är nästan som att man ser, alltså, ja, man ser input crown där i mitten. Alltså bredvid den här stora gula då. Ser man där man vred med handen då. Och
Där är
så.
en sorts vev.
Ja, precis. Och sen nästan som så visar de nästan som hur Gud vrider där liksom. Och så rör sig alla planeter. Det var ju så man såg på det ju nästan. Hur gudarna rör planeterna. Eller hur gudarna får planeterna att röra sig.
Så det var ett sätt för
Så mekaniskt.
eliten att leka Gud. Man rörde på den här veven.
Ja.
Det är väldigt spekulativt kan jag säga.
Men ja, det är.
Så Thomas, jag har en fråga till dig. Vad skulle du säga är liksom mest inspirerande för dig med den här mekaniken, liksom. Den här, vad är det som växer inom dig och vad är det som gör att den är så fascinerande att studera?
Dels så är det ju hur invecklad den är. Alltså det måste ju ha varit, även idag så är det svårt att bygga något så här. Jag tror inte att det är någon idag, forskarna nämner det också, att det är nästan ingen idag som skulle kunna bygga det här. Alltså då, utifrån egen uppfinning, utan man har ju kollat på den här rekonstruerade. Att den är så invecklad och sen att, ja. Verkar ha lagt ner så mycket tid på att kunna rekonstruera himlabanan eller ja, planeternas banor. Sen lite som forskarna också i AMRP som det heter. De alla kände som Ptolemeus då, säger de. Ptolemeus skriver ju att när han studerar, trots att han är en död, alltså han skriver ganska poetiskt då, trots att han är en dödlig person så när han väl studerar himlarna så känner han sig att han lyfts upp mot gudarna, mot skyn liksom, mot skyarna. Det är lite sådär också att man ser, man kommer väldigt nära planeterna, astronomin så att säga. Det är väldigt coolt.
Wow, härligt. Bra
Mm.
svar.
Mm. Men jag tänker att vi är väl klara för idag. Vi försöker knyta ihop säcken här. Och jag tänkte om jag skulle fråga dig något som vi brukar fråga är ju lite mera sån här ja, några personliga frågor som man får svara på om man inte är bekväm med det. Men om det första är väl om du har haft någon inspiration av någon särskild astrolog eller någon som har inspirerat dig särskilt.
Ja, alltså jag kom in lite på astrologin för jag läste en bok där och skrev av några år sedan, skrev av Manly Palmer Hall. Han är en så här författare som skriver om massa olika, lite så här, oftast esoteriska ämnen och sånt, men även historia och sånt. Han skrev en bok som heter The Story of Astrology, där han går igenom nästan alla civilisationer har på ett eller annat sätt studerat astrologi. Och inte bara astronomi då, utan även astrologi. Det var väldigt intressant så att gå igenom olika delar också av själva astronomin. Så här, philosophy of astrology, science of astrology och så. Det gjorde mig mer inspirerad, intresserad ett par år sedan. Jag skulle kunna läsa ett snabbt citat utifrån den sen, om ni vill. Ja, så kan jag kan läsa upp ett kort citat här då, som är ganska intressant om astrologin, som Manly Palmer har skrivit om i Story of Astrology. Då säger han att the problem as to whether space is a straight or curved extension may intrigue a small number of highly specialized minds. Då pratar han om relativitetsteorin då. But the moral relationship between man and space and the place of the human soul in the harmony of the spheres is vastly more important to a world afflicted with every evil that the flesh is heir to. Och sen lite kort det här också då. Lite om historien. The actual beginnings of astrology are unknown and unknowable, menar han. Han är inte själv så här utbildad historiker med det. Bara. Men han vet en hel del om massa. The science emerges already highly refined from the utter obscurity of the prehistoric world. The ends of astrology are also unknown. There is already evidence that the perfection of the science will elevate man to an intellectual and social condition far beyond the limitations of our present consciousness.
Stora löften.
Det var lite spännande läsning sådär.
Fint. Har du några fler frågor nu, Charlie, till Thomas?
Ja, jag tänkte Thomas, om man har fråga till dig om det här, vill hitta din uppsats eller någonting sånt, om man vill kontakta dig, hur gör man då?
Ja, man kan främst hitta mig då på Facebook då, man kan skriva till mig på Messenger. Så vi kan länka kanske direkt till min sidan där. Jag har en hel del att göra just nu, jag studerar och sånt. Så, massa andra intressen också.
Mm. Men då söker man på Thomas och sen efternamn.
Thomas Kalivas då.
Mm.
Jag kan skriva det där nere också.
Mm.
Stavas.
Mm.
Strålande.
Bra.
Tack så jättemycket för att du ville vara med, Thomas. Det här var superintressant.
Tack själv. Tack så mycket.
Och jag tänkte bara som en liten sån här passus, för vi brukar ju fråga det här och vilka dina big three är. Sol, måne, ascendent, för att vi vill analysera våra gäster och se varför de är intresserade av det, just det som de är.
Min ascendent då är ju tvillingarna. Och solen har jag i skytten. Och månen i skorpionen.
Så det finns ju mycket. Nu kan vi gå hem och göra våra analyser.
Fantastiskt. Okej, okay. Tack så jättemycket alla som har lyssnat och tittat. Och så återkommer vi med fler avsnitt. Ha det så gott!
Hej då!